Hämnden av Reginald Hill. Efter en sömnlös natt, då jag trampade fram i bakspår längs varje centimeter av mitt förflutna, tills mina tunga fötter måste ha utplånat varje liten rest av sanning, infann jag mig i domstolen i form av en zombie. Mitt ansikte och min hållning utstrålade skuld. Och när allt kom omkring brydde sig Stoller inte ens om att låta mig vittna. I fängelset inhystes jag redan från början i den relativa tryggheten på isoleringsavdelningen. Men det hindrade inte att jag utsattes för kusliga trakasserier så snart de så kallade normala fångarna befann sig så nära att de kunde skrika och spotta. När det så var dags för den andra rättegången brydde jag mig inte längre. Jag var inte beredd att erkänna mig skyldig, men jag förmådde heller inte anstränga mig över hövan för att visa att jag var oskyldig. Föga förvånande blev utslaget att jag var skyldig. Det var alltså så den slutade. Min saga. Ett år efter att jag vaknade till liv ur min koma dömdes jag till sammanlagt 12 års fängelse. Det känns som i alla sina dagar, på vilket språk som helst. Som den där killen Thomas i dikten sa jag bara sanningen. De där vättarna visste vad de talade om. Sanningen gör en inte fri. Den gör bara att man blir inspärrad för evigt. Jag hade inga vänner. Johnny kom aldrig tillbaka. Den enda gången jag såg honom igen var när han framträdde som vittne i bedrägerimålet. Till hans förtjänst måste framhållas att han var ovillig att säga något som talade emot mig. Men hans nonchalanta undanflykter resulterade bara i att det lät som om det fanns hur mycket som helst att dölja och att han gång på gång sneglade bort mot mig med en blick av ångerköpt förvirring och sa: "Jag ber om ursäkt, Golf." Var inte heller till någon större hjälp. Just när man tror att det inte kan bli värre, blir det värre. Ett halvår efter att jag började avtjäna mitt straff sökte Ed Trapp upp mig. Jag förstod att det rörde sig om dåliga nyheter. Sin vana trogen gick han rakt på sak. "Din far är död," sa han. "Jag beklagar." Jag fick aldrig möjlighet att träffa Fred. Jag hade helt enkelt utgått från att så snart som han tillfrisknat skulle han komma och hälsa på mig. Rapporterna från sjukhuset hade börjat låta lite mer lovande. Han gjorde framsteg, visserligen långsamt men ändå. Och sedan fick han ytterligare en infarkt som var så kraftig att det inte gick att rädda hans liv trots stället han befann sig på. Jag brydde mig inte om att ansöka om att få gå på begravningen. Vad skulle det ha varit för poäng med det? Han skulle begravas i St. Swithins i Myrton. Alla skulle vara där. Han var mycket omtyckt. Det enda min närvaro skulle resultera i var att det dök upp en massa journalister som allihop riktade kameran mot mig för att se hur jag reagerade när en far jag dödat sänktes ner i marken. Det var så jag kände det, Elf. Det är så jag känner det. Jag behöver inte läsa om det i tidningarna. På ett eller annat sätt tog jag livet av Fred. Det erkänner jag. Och det är inte allt. Det är bara att ta för sig. Det här är din lyckodag. Efter att jag fick dödsbudet satte jag mig ner och skrev ett brev till Ginny. Jag hade skrivit till henne flera gånger under perioden fram till rättegången. Jag hade inte fått något svar, antingen för att hon inte ville eller kanske för att hon inte fick mina brev. Efter att jag fick min dom skrev jag på nytt men fick inget svar nu heller. Det var inget jag förebrådde henne. Det är inte särskilt lätt för ett barn i tonåren att få höra att hennes far är pedofil och bedragare och klara av att hantera det. Ge henne tid, tänkte jag. Låt henne växa upp. Skicka julkort och födelsedagskort så att hon vet att du fortfarande lever. Men hon hade stått sin farfar nära och jag ville att hon skulle få veta. Jag vet inte vad jag ville att hon skulle få veta, bortsett från att jag älskade henne.